Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede, Lena Ljungdahl och poddens första gäst. Yes, och även den här veckan har vi samarbete med Polismyndigheten, vilket vi gillar. Och vår gäst då, vem är han? Jo, han är Halmstadssonen med det brinnande sportintresse vars hjärta klappar för Halmia. Han är svårt musik- och konstintresserad och hanterar med lätthet flera instrument. Under sina 30 år på Säpo ledde han bland annat operationen som avstyrde den planerade attacken mot Jyllandsposten. Nu chefar han över Sveriges största myndighet. Välkommen till podden, rikspolischef Anders Thornberg.
Tack så mycket.
Ja, välkommen Anders. Vi är ju otroligt hedrade och glada över att du vill vara med i podden. Jag tror att både vi och våra lyssnare har jättemånga frågor om vem du är och hur din funktion ser ut. Stämde den här presentationen tycker du? Känner du igen dig i den?
Ja, ganska. Ni har gjort en bra underrättsarbete tycker jag. Det mesta stämde, men det där med lätthet med flera instrument har jag tappat lite. Så att, och sportintresset måste jag säga. Jag följer ju Halmia såklart, det man uppvuxen med, men jag hinner inte med sport så mycket längre.
Nej.
Utan det är arbete, fritid och lite segling missar ni. Det är ett sätt att koppla av. Man måste återhämta sig lite också.
Frun blev ju kär i en båt.
Mm.
Och då köpte du en sån.
Ja.
Det var fint.
Ja.
Så du har inte gått i paddelfällan alltså? Paddel
är
inget för dig?
Nej, inte ännu.
Men
jag gillar det där med tystheten och röra sig utan att det låter. Så jag gillar inte motorn på båten, men det är ett nödvändigt ont. Men att flyta omkring i skärgården med en tyst båt, det är fantastiskt.
Men har du ens tid i din tillvaro idag att glida tyst över ett hav? Hur ser din arbetssituation ut egentligen?
Någon helg hinner man ju naturligtvis, men det är ju inte, och på semestern kanske man kan göra lite längre. Men det är klart att jag är uppkopplad dygnet runt och jag är skyldig att svara när någon ringer från uppdragsgivaren eller om det händer någonting, så vill jag ju veta det också så jag kan hantera det. Men det är ju inte så att jag har sånt kontrollbehov så jag behöver veta vad som sker i hela Polissverige. Men de vet, vi har diskuterat det i vår nationella strategiska ledningsgrupp, så att de vet när jag behöver veta, när det är någonting som kan få en avgörande betydelse medialt eller i vårt förhållande mot regering, riksdag eller kanske till andra länder eller något, då vill jag veta.
Vi känner ju till, du var lite inne på det Lena, och vi känner till att du kommer närmast ifrån Säpo. Men berätta lite kort, hur har din polisiära karriär sett ut?
Nej, jag gick polisskolan 1980. Jag var reservofficer och jag hade tänkt bli lärare eller läsa juridik. Och då var det en kille på reservofficersutbildningen som var polis, som var tjänstledig från tunnelbanepolisen i Stockholm. Han har gått i pension nu så man kan inte klandra honom. Men han tapetserade hela korridoren med rekryteringsbroschyrer. Så att jag sökte in och så kom jag in. Och sen så tänkte jag man kunde gå då 10 månader och så kanske man kunde plugga vidare. Men då var man ju redan så inne på det. Så att jag valde då att fortsätta. Och så ville jag till Halland, men det var problem att komma dit. Så att jag kom till Stockholm. Men det tyckte jag var kul. Jag var ju 21 år. Så 21 år gammal så var man klar med utbildningen. Och så ut på gator och torg i Stockholm. Och skulle patrullera med en sån svår dialekt som jag har nu.
Ja, hur gick det?
Nej, jag fick mycket kommentarer. Så att jag blev lite arg i början. Men jag ser det som min främsta tillgång nu, dialekten. Så
att, ja, det tror jag. Men, och sen fastnade du här?
Nej, sen jobbade jag på Södermalmspolisen. Det var väldigt roligt. Vi var bra kamratskap. Då seglade vi. Vi hade flera äldre i turen som hade segelbåt, så fick jag följa med. Så vi var två som köpte en segelbåt. Och när man har sett Stockholms skärgård så vill man ju aldrig flytta härifrån.
Nej, men så är det ju.
Och sen efter det så när jag hade varit polis, jag jobbade med gatulangning och patrullerande polis på Södermalm, så fick jag en fråga om jag ville komma till Säkerhetspolisen som spanare. Och det skulle vara 2 år. Och det var väldigt hemligt då på den tiden. Och man försvann i princip från jordens yta. Och så skulle man komma tillbaka efter 2 år. Men jag var tillbaka 1 år, men så fick jag en fast anställning på Säkerhetspolisen. Och där var jag kvar i 30 år tills jag fick frågan om jag ville bli rikspolischef.
Det är ett ganska bra betyg till Säkerhetspolisen.
30 år.
Ja, det var en fantastisk arbetsplats. Jag tycker det är faktiskt ännu mer fantastiskt att komma tillbaka till polisen. För det är nog polis jag är i botten. Men jag fick vara med om mycket världshistoria. Det var kalla krigets under när det var stort som högst. Och när det började minska, jobba med spioneri. Ärende kunde man hålla på med 10-15 år. Men kanske fortfarande inte lösta. Det får jag aldrig veta nu heller. Så att, och sen var det ju terror som kom. Och jag hade personskydd, skydda regering och riksdag. Och det har ju hänt förfärliga saker där med Palmemordet. Ja. Och med Anna Lindh som blev mördad och skydda regering och riksdag, skydda demokratin. Det var väldigt viktigt för mig. Men jag är väldigt glad att jag är tillbaka till polisen. För det är ju våra arbetsuppgifter berör ju mer vanliga människor i vardagen. Man kan göra så stor skillnad i människors liv. Och man kan avbryta till exempel ett våld mot en kvinna eller ett barn eller något annat. Hjälpa att ge brottsoffer upprättelse.
En otrolig samlad mängd erfarenheter du har med dig också till den här funktionen, tänker jag. Du har ju sett och upplevt ganska mycket under dina 30 år.
Mm. Vilka, om du får summera, vilka är dina styrkor? Vad är det som gör och har gjort dig? Jag antar att det är annorlunda att gå som gatulangspolis på Södermalm och vara rikspolischef, men om någon skulle beskriva dina styrkor, dina uspar, för att du ska vara bra på jobbet.
För första så är jag ju jag är polis dygnet runt. Jag är polis rätt genom hela kroppen. Vända molekyl, min familj kanske inte gillar det alltid ibland, men det är ett sätt för mig att leva har varit. Jag är väldigt stolt över att få skydda demokratin. Jag är ganska orädd. Jag vet att det värsta kan hända och kommer att hända. Jag visste på säkerhetspolisen, jag var operativ chef där under många år, att det kommer förmodligen ske terrorattentat. Men det går jag inte att vänta och må dåligt varje dag, utan min inställning är att vi ska förbereda oss så mycket som det bara går. Och den gången det inträffar så ska vi överraskade, sen ska vi hantera det professionellt, trycka på knappen. Så att jag tror att det är viktigt att man vet att vad som helst kan hända. Och sen är det, har det alltid varit ett motto för mig att verka genom människor, för att medarbetarna är ju den främsta tillgången som vi har i polisen. Det är de som gör jobbet, och man ser till att man förbereder medarbetarna, så kan man vara trygg som hög chef om man ger så mycket tillit, så mycket makt att göra själv, påverka sin situation så mycket som möjligt. Det är väldigt viktigt för mig att med medarbetarkraften, att det är de som gör jobbet.
Vi har varit inne på det tidigare i podden när vi pratade om ledarskap. Att en god ledare målar upp ramarna och så delar ut penslarna, och sen så får de andra jobba efter sitt eget artisteri.
Fylla ut bilden, ja.
Och det tycker jag märks med den här nya rekryterar, återrekryterar, attrahera kampanjen. Och det som är hela stan är upptapetserad med nu, det är att vi söker alla egenskaper.
Ja. Men jag tror vi måste ha det. Och det, sen har det också varit vissa fasta egenskaper. Nu är vi polisanställda, vi har blivit lite fler civila. Vi behöver massor poliser, men vi behöver också mer kompetenta civila, annars kommer vi inte klara det. Och för mig är det den som jobbar som serviceman i verkstaden, som ser till att bilarna funkar ute, är lika viktig som den polisen eller den civilanställda som är analytiker eller någonting. För att hela pusslet måste funka så att vi kan ha en myndighet som är redo varje dag.
Jag och Anna har ju lärt känna varandra i den här podden. Vi inser, vi har ju inte en enda egenskap som är lika.
Nej.
Och det är just därför det går så bra för oss. Och mina egenskaper passat jättebra med dold avancerad personspaning. Jag skulle nog vara kanske Sveriges sämsta kriminaltekniker.
Och vice versa.
Och vice versa. Så, och det försöker vi prångla ut när vi träffar poliselever. Behåll identiteten. För att vi har nytta av liksom hela bredden.
Och inte bara poliselever, utan även människor som är intresserade av att söka sig till polisen. För ibland har vi upplevt att det finns en föreställning om att du behöver ha vissa egenskaper och karaktärsdrag som gör dig till polis. Men så är det ju faktiskt inte. Det är bredden som är viktig.
Ska klara vissa krav, såklart. Men vi har ju, jag var på examen i fredags. Det var covid-tider. Vi var lite ledsna. Jag brukar få gå till stadshuset eller åka på någon fin avslutning och dela ut och ta i hand och dela ut diplom. Men vi gjorde det väldigt minimalistiskt. Det var max 50 personer i en lokal, så sändes det ut till andra lokaler runt om i landet. Det var 50 personer. Och då var det en perfekt från Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes råd till alla studenterna var att behålla din identitet, behåll dina. Ni ska, alla ska inte bli strömlinjeformade. Nu ska ni få en svensk polis med alla olika elever som, som med din unika kunskap bidrar till att vi får den där väl sammanvägda polisen. Så, och då blir vi ju mycket starkare.
Mm. Men det har förändrats tycker jag. För jag gick på polishögskolan i 20 år sedan. Och där tyckte jag lite att man kom in ganska brokiga. Och sen så dundrar man ut som att man har varit i den här tomteverkstaden.
Lite så.
Så det har ju verkligen gått framåt.
Vissa saker måste man ju göra på samma sätt. Som det yttersta med våld. Men jag tänker på min ledningsgrupp. Tänk om det värsta som skulle kunna hända, det var att ha 15 Anders Thornberg i ledningsgruppen. Det skulle vara totalt katastrof. Utan alla vi har olika egenskaper.
Ja.
Är du bra, tycker du, som chef att se de här styrkorna hos din, i din grupp?
Svårt att recensera, men ja, idag har jag haft 6 lönesamtal. Och jag hade några förra veckan, jag har några till. Vi är ju 17 i totalt som jag sätter lön på. Jag är också direkt chef, det är inte många som tänker på det. Men jag tänker på den där direkta ledaren som ska sätta en individuell lön på sitt gäng, sitt turlag någonstans. Så svårt han eller hon måste ha, jämfört med, jag har ju 40 års erfarenhet åt ledarskapsträning, så ändå tycker jag att det är fruktansvärt svårt att sätta lönen. För jag vill inte sätta samma på alla, utan jag sätter efter prestation och efter olika kriterier som vi har. Och då måste man sätta sig in och identifiera de olika egenskaperna. Så vi har ju några, som jag brukar säga i ledningsgruppen, några som är drivankare som säger vänta lite, vi måste tänka efter. Vi har några som är murbräckor som säger nu kör vi liksom. Mm. Man behöver den där blandningen för att det ska fungera.
Hör att han är inne på vår liknelse som hade förra veckan. Vi sa att alla är i tåg. Någon sitter i loket och i det här fallet är det ju du. Du avgör någon form av riktning och hastighet och sådär. Mm. Och sen så sitter några i olika vagnar. Godsvagn, broms, analytiker. Några som sitter och säger men tänk om och så vidare. Mm. Det blir jobbigt om alla ska vara i loket.
Jo, men till exempel i Operation Rimfos som vi har haft nu. Mm. Som vi tycker ändå har varit en framgång, för vi vet, vi kan inte kommunicera allt, men vi vet att vi har förhindrat dödligt våld och massa olika saker, och även om det fortfarande händer fruktansvärt mycket och vi är inte, absolut inte färdiga, det här kommer ta lång tid, så jobbar vi på ett annat sätt. Vi jobbar underrättelsebaserat nu. Vi försöker ta reda på vilket. Polisen har varit lite reaktiva. Man reagerar när något händer. Nu försöker vi försöker ligga före hela tiden och försöker förhindra att brotten inträffar. Och går inte det, så tar vi hand om dem. Mm. Och när det händer något ska vi vara, det här kommer du gilla som kriminaltekniker, vi ska vara snabba med initiala åtgärder på brottsplatsen. Vi ska ha en polisinsats, en kriminalinsatschef, vi ska ha en kriminalteknik och vi ska jobba underrättelsebaserat. För förlorar man de där första minuterna eller timmarna så kan man förstöra hela utrymmet. Mm.
Den klassiska långtgående förstahandsåtgärderna. De ska sitta. Har du någon drömrekrytering? Vad söker polisen just nu?
Nej, men vi riktar oss mot olika målgrupper. Vi har nog riktat oss ett tag lite. Vi gör hela tiden målgruppsanalyser. Mm. Vi har riktat oss mot kanske lite yngre människor ett tag. Mm. För vi har trott kanske att det har varit svårt att man vill gå till polisen när man redan har ett yrke. Och vi har haft svårt att konkurrera med löner. Mm. Det är en sån sak som vi jobbar också med till exempel. Det. Men nu jobbar vi mot lite äldre i målgruppen. Men det som jag tänker på, som jag tror är viktigt i framtiden för svensk polis, det är i glesbygd, att få människor, distansutbildning jobbar vi stenhårt med. För att jag var i Haparanda för ett tag sedan. Nu kan jag inte resa så mycket, men varje onsdag så är jag ute och reser i verksamheten och träffar vanliga polisanställda. Jag har en karta utanför mitt rum med nålar och så söker jag vara. Jag har varit i drygt 50 av de 95 lokalpolisområdena då. Men nu har det blivit Stockholm bara när det var covid-tider. Men där i Haparanda så sa de att det var av 10 poliser var det 4 som sa jag hade inte blivit polis om inte det fanns en distansutbildning. För jag kunde inte lämna min familj, jag hade inte råd. Och det var en sån situation. Va?
Du gick ju distans.
Jag är ju en av dem. Mm. Och det fanns ju en del onda röster och tankar kring det där. Att skulle man bli en sämre polis eller inte? Men jag vill hävda att inte alls, kanske till och med tvärtom. För att
vi
du kommer ju in.
Nej,
man ser ju, det har man ju också gjort undersökningar på. Och dessutom kommer man ju in i den rätta miljön så att säga ganska så tidigt och snabbt. Och också har möjlighet att upptäcka om det här inte alls passar mig. Mm. Så det är liksom två sidor. Och då tror jag, genom att köra distans, då attraherar man ju också de här grupperna som annars, som du säger, skulle ha svårt.
Mm. Och vi kommer från olika håll. Du kommer från tandläkare och jobbar. Ja, jag kommer från lärare. Mm. Och båda våra bakgrunder har ju vi utnyttjat till max. Mm. Mm. Du är rättsodontolog. Mm. Jag har hållit på med lärare och varit instruktörer och kurschefer genom liksom alla mina år. Mm. Så att det, de som kommer inte bara från skolbänken utan som faktiskt har jobbat och man kan locka hit dem, då får man ju också... Mm.
Man får bredden.
Då vill jag tillse att polisen är väldigt duktiga på att utnyttja de här resurserna. Mm. Även återvändarna. För det är väl inte strömhopp längre, va?
Nej, det är det faktiskt inte. Utan det har kommit tillbaks. Över mer än en fjärdedel av alla som har slutat har kommit tillbaks.
Mm. Är det så?
Och i år har det kommit tillbaks mer än vad vi har trott hittills. Mm. Jag tror det var 56 häromdagen. Men vi tror att det kommer tillbaka, 130 stycken. Och för varje som kan komma tillbaka är vi jätteglada. Det är ju ett personligt beslut som man måste ta. Men jag har också varit lite irriterad när jag kom till myndigheten och märkte att det var en viss tröghet. Det fanns inga tjänster och allt sånt där sa man när folk skulle komma tillbaka. Men det kanske inte passar precis i livet att komma tillbaka. Och då sa jag att jag lovar att jag ska finansiera varenda en av dem som vill komma tillbaka. Mm. Som är poliser. Som ni vill ha tillbaka. För det kan ju finnas en och annan som man inte vill ha tillbaka. Men det är ju väldigt få. Så att än så länge så har vi fått många som kommer tillbaks. Men det är ännu viktigare att behålla de som finns här. För det är ju de som, för varje som slutar är ju en stor förlust. Och det är mindre som slutar nu. Färre som går i pension tidigare också. Och så det, regeringen har hjälpt till lite med reglerna där också.
Precis.
Men det är också en väldigt stark signal till de som vill ska söka sin karriär om de hela tiden peppras med information om att de poliserna som finns där, de som vet mer än vad du vet, slutar. Då skulle jag nog öka på mitt tvekande. Då vill jag hellre höra att de går tillbaka nu.
Eller hur?
Det är ju en jättebra säljpitch.
Verkligen, och frågan är vad är nyckeln där då? För om jag utgår från mig själv så är det ju lite det du också beskriver, att man i själ och hjärta är polis. Hur det än är så landar man ju i det där. Vad handlar det där om, tror
uppdraget.
Du? Ja, är det?
Men det räcker ju inte. Man kan inte leva på uppdraget bara att man har ett fint uppdrag. Men uppdraget är det som de jag pratar med, som alla för sig är det finaste uppdraget. Skydda demokratin, hjälpa människor som far illa, ge brottsoffer upprättelse, låsa in bovarna i finkan så att folk får vara i fred ett tag i alla fall. Det tycker jag alla är det finaste uppdraget. Sen förutom att uppdraget är fint, så måste man ha skälig lön, skälig arbetsmiljö. Vi jobbar med karriär och utvecklingsvägar. Det går för långsamt, men vi jobbar också med löner. De senaste lönerörelserna finns det ingen som har betalat ut så mycket som polisen har gjort. Vi har fått lite hjälp av ett beslut i riksdagen också, men vi använder det för att försöka höja lönerna. Då ska vi inte ge det till alla, utan det ska ju vara till de som jobbar på de ställena där man har lägst lön, som är längst ut, som har det tuffast, där det har varit flest som har slutat. Utan det är ju ingen rättvisefråga, utan det är ju en fråga om att de som, där det verkligen behövs, så att det är så många som helst. Så att man vill vara kvar på ingripande. Man måste kunna vara kvar, om man tycker det är kul att vara ingripande polis, så måste man kunna vara kvar där lite längre. Om man inte vill vara chef egentligen, så ska man inte behöva bli det, eller inte vill vara specialist. Utan...
Och det ska finnas förutsättningar för att kunna vara kvar. Alltså, då
ska belönas. Och områdespolis kanske det finaste man kan vara på. Nära kontakt med medborgarna varje dag. Känner människorna som bor i området.
Ja, och vi pratar ju om löner och liksom arbetsförhållanden som är en faktor naturligtvis, men det vi inte pratar kanske så ofta om är ju att polismyndigheten som arbetsgivare är ju helt otrolig i bredden. Det finns ett smörgåsbord av funktioner. Du har möjlighet att göra karriär om du vill det. Du har också ett väldigt i regel omväxlande yrke som inte är helt givet att hitta utanför myndigheten.
Jag tröttnar du på det du håller på med, så behöver du inte söka dig utanför polisen. Du kan ju gå liksom från ekonomi till hundar, till bilar, till hästar, till barnförhör, till linjeverksamhet, till att nörda in det i något väldigt litet skrå.
Jag har ett exempel på det. Jag började ju som patrullerande, sen var jag gatulangningspolis, sen var jag spanare på utländska spioner, det svåraste man kan göra, fick lära mig det. Jag har varit utredare, jag har varit källdrivare, jag har varit stabschef, jag har varit personalchef på Säkerhetspolisen, kort tid svarade, jag har varit kommunikationschef, jag har varit operativ chef. Tänk vad man får utvecklas inom polisen om man vill, om man är öppen för nya tillfällen. Alla kan ju naturligtvis inte göra det, men det måste också vara lika fint att vilja stanna kvar. För det finaste uppdraget är ju att vara en ingripande polis eller en utredare eller en polisanställd som jobbar med de här frågorna.
Ja, men där kanske du har svaret över vad som eventuellt skulle göra dig till en jättegod chef. Du har ju varit i så många delar av verksamheten.
Ja, men det tror jag har varit viktigt, för jag har fått förståelse att jobba på HR. Jag hör ofta, när jag kom in i myndigheten, hörde jag ofta att det är HR som inte lyckas med rekrytering. Jag brukar säga, men vänta lite. Samma sekund som ni fick veta att Lena skulle sluta, så att, hade ni en annons ute då, frågade ni varför vill sluta? Erbjuder ni något motbud och så vidare?
Jag ska nog vara lite taskig här. Jag sa upp mig i slutet på 2015. Jag väntar fortfarande på att någon ska fråga mig varför jag slutar. Efter sex månader så var det någon som ringde och frågade om jag hade lämnat in mitt vapen.
Det är fortfarande ingen som har frågat varför man Nej. Slutar.
Och då, det måste vi veta.
Ja, för annars
det gör
kan man
Anders
inte...
nu.
Ja. Ja,
men nu gör vi det. Ja. Nu gör vi det.
Jag tänker att jag har gått... Ja.
Mm. I alla fall är jag informerad. Mm. Så.
Ja. Mm. Och de som kommer tillbaka, de kanske har varit ifrån 1, 2, 3, 10 år. Mm. De har ju givetvis liksom
ny erfarenhet.
Mm. Hur kan vi inom polismyndigheten utnyttja dig till max? Mm. Och vad får dig att bli din bästa polis? Mm. Det är ju liksom hygienfaktor. Mm.
Ja. Verkligen. Man förstår när man lyssnar på dig att du har ju som sagt upplevt och erfarit väldigt, väldigt mycket under din karriär. Finns det något ögonblick som du är liksom särskilt stolt över?
Nej, ja, vi har ju förhindrat, man kan inte berätta allt när man har varit på säkerhetspolisen.
Nej, så
är det. Vi har varit med, enligt min uppfattning, och förhindrat ett terrorattentat i Jyllandsposten till exempel. Det är det som har blivit publikt. Mm. Jag har sett till att svenska hemligheter har skyddats. Jag har sett till det som jag kommer ihåg från, som jag brukar ta upp, när jag trodde jag skulle komma ihåg mer när man grep tjuvar och allt sånt på när jag var ingripande polis en gång i tiden. Men det är ju när man, jag har tagit upp som ett exempel många gånger när man har suttit, men jag kommer ihåg fortfarande när jag köper Hornsgatan på ett speciellt ställe, så ser jag en loftgång där det var en man som dog i hemmet och hittades död på toaletten, och hans fru, jag satt kvar och höll henne i handen i 60 minuter efter. Det var en fantastisk upplevelse. Jag har liksom alltid undrat hur gick det för henne och sådär, men hon, alltså alla de här mänskliga ödena, de här, när man kunde göra någon trygg, i alla fall ett kort ögonblick. Så det är de där fina, några barn som man har varit med om. Men sen har man varit med om trafikolyckor och hemskhet och sånt som man har sett också. Men, så det är svårt att säga något speciellt. Det är klart att stora spektakulära saker är det man tror. Men det är inte det som har... som har spelat på mig, utan det är det att kunna hjälpa någon människa.
Ja, det har ju vi också pratat lite grann om. Jag har ju jobbat i flera katastrofer, tsunamikatastrofen i många månader, och jobbat med identifieringsarbetet och även Drottninggatan och sådär. Men det är inte det som jag minns särskilt starkast faktiskt, utan det kan vara precis det där du är inne på, mötena. Mm. Att just där och då så hade min person där och då en viktig och stor roll för någon.
Ja, och att man gör en sån himla, den här en större uppgift, det låter ju så floskelaktigt, men när man sitter och pratar, man kanske har 3 timmar dödtid med en ungdom för att man väntar på att soss och föräldrar ska komma.
Då pratar man.
Och då pratar man, och då kommer man liksom förbi polis, för man bara pratar och inser sen då, för då får man kanske feedback så här, gud, jag har förändrat den här personens liv genom att bara se personen, prata om ja, men, där den är och står.
Och att man då är korrekt, men samtidigt, och polis, men samtidigt att man kan öppna upp sig, och någon människa som är utsatt för någon svår situation då, brottsoffer, något, att man kan se de personerna och en liten stund, och sen får man ju återgå till rollen när det krävs. Så.
Mm.
Men det är häftigt.
Mm. Ja, men visst är det där.
Man kommer ju in i situationer som en vanlig människa aldrig kommer göra hela sitt liv, och man vet inte alltid om man klarar det heller, men det gör man för det mesta.
Liksom. Ja, och det där upplever jag ofta när jag är på polishögskolan och träffar de här blivande aspiranterna, att det finns ju såklart, och det ska det ju göra, en nervositet kring, kommer jag verkligen att kunna hantera det här, och hur kommer jag att reagera och agera i de här mötena och i svåra situationer ibland. Men faktum är ju att man invaggas ju i yrkesrollen, skulle jag säga, och man har ju stöd i den processen också.
Ja, alltså det jag tyckte bäst om när jag var lärare på polishögskolan, det var ju mentorsamtalen.
Mm.
Att sitta med klassen, och idag ska vi diskutera det här med att du kanske kommer behöva, eller garanterat kommer behöva använda våld. Vad tänker du kring det? Hur känner du kring det? Så lagstiftningen kan du. Och nu har du lärt dig greppen också. Men om vi bara ska, du kommer mötas av våld.
Mm.
Och sen nästa gång diskutera dödsbud.
Mm.
Det är ju det finaste och det jobbigaste kanske. Mm. Att sitta och prata om.
Mm.
Ja, finns det arbetspass du vill glömma?
Ja, finns det säkert. Kanske något som man tänker på när man kanske skulle gjort annorlunda eller någonting. Men...
Redan har glömt dem.
Nej, men ja, det kanske jag har, men jag försöker nog inte tänka så. Men det är klart att när det har inträffat som när terrorattentat inträffar, om man är chef för säkerhetspolisen, så kan man ju tänka, har jag gjort allting som jag borde göra? Och då, det är ju en ingen ångest, men det är ju något man måste ta med respekt också. Man måste alltid rannsaka sig själv, har jag gjort allting som på mig ankommer? Och man har ett stort ansvar som polis, och då har det varit tunga stunder, men om man då kommer fram till, och man får en utvärdering efteråt där det sägs, jag gillar oberoende utredningar, ibland kommer in någon och granskar efteråt, utvärdering överhuvudtaget, en lärande organisation är viktigt. Och då får höra att man kanske har gjort rätt ändå, eller man har gjort det man kunde, eller något mindre fel, så får man väl lära sig efter det till nästa gång i så fall. Så att det, jag gillar det här med, vi kallar det sån här engelsk floskel, men no blame culture, jag har inget bättre namn. Alltså jag är inte så intresserad av, så länge man inte gör något olagligt och man vågar flytta fram positionerna, det har jag alltid drivit som chef. För att testa i gråzonen lite, för att om du gör fel, det värsta så kan det hända att det blir lite fel, men om du aldrig provar någon gång så kommer du inte lära dig att göra rätt någon gång i framtiden, och då ska man vara förlåtande. Man ska stanna och gräva guld på platsen en liten stund och säga det här gör vi bättre nästa gång istället för det här inträffade. Så att jag tror det är viktigt, men det är klart att alla dagar, jag har ju varit yrkesam nu i 40 år, så har inte alla har inte varit den bästa dagen i livet heller. Så att...
Men en sund reflektion låter ju som.
Ja.
Annars så lär man sig ingenting, annars så springer man in i samma vägg.
Men jag är inte så känslig för kritik. Jag har blivit väldigt, det är fantastiskt i polisen också, jag har blivit ledartränare. Jag har fått gå många kurser. Jag gick den första glastagskursen som Sten Heckscher inritade. Var man polis skulle man inte bli med en kommissarie innan, för det skulle komma höga jurister och tala högre polistjänster. Vilket jag tycker var konstigt, men det systemet har vi ju inte nu. Men under alla de här utbildningarna som jag har fått genom åren genom polisen, som har ju lärt sig självkännedom och jag är inte så känslig för kritik längre, och jag kan ta
längre.
Men jag var det en gång jättekänslig, och jag blev arg, jag hade ett temperament som när jag var yngre som det har också lärt mig att hantera. Så att det finns, ibland ska man vilja vara lite yngre och börja om igen kanske, men ibland är det rätt skönt att ha varit med ett tag också, så man har slipats och fått lära sig saker genom att misstag man har gjort. Så.
Ja, du är väl den du är idag på grund av att du var den du var då.
Ja.
Vi har ju pratat med en arbetskompis eller en medarbetare till dig som säger att du duckar inte för varken att ge en kram eller en high five till dina... till ditt arbetslag. Behövs.
Jag jobbar rätt mycket med humor och jag tycker det är roligt. Jag försöker se mina medarbetare. Vi skojar rätt mycket för att man ska skratta på jobbet, och så ska man kunna stänga av på en sekund om det värsta inträffar. Så vi har kul. Ja, det händer. High five är vi lite sparsamma med nu.
Jag tänkte börja, vi pratade ju lite grann om det här med att många faktiskt återvänder till polisen, vilket ju är väldigt, väldigt glädjande och positivt. Jag vet att du, Lena, läste ju en ganska intressant rapport för ett tag sedan över det här med vad som gör ett yrke statusmässigt attraktivt.
Kikat lite på den genom åren, alltså var polisen ligger som statusyrke. Det har alltid funnits med på listan, för det är ju det finns ju en anledning till varför alla barn går runt i polis t-shirt. Det var någon plats 60 för ett tag sedan. Och nu när vi kollade på den här i våras, så plats 13 av alla yrken som går att ha i Sverige, så är nu polisen på plats nummer 13 över status.
Visst är det häftigt?
Ja, det är otroligt.
Vad hände?
Jag tror att det är uppdraget och att vi har blivit mer öppna och kommunicerar mer. Vi berättar hur det är. Vi är förändrade. Jag är helt övertygad om att den här organisationen var rätt. Att man ska skjuta ut så mycket som möjligt lokalt. Att man ska jobba på så låg nivå som möjligt i organisationen. Sen är det jättesvårt att göra en sån stor omorganisering som man gjort. Men jag tror att det börjat sätta sig. Jag tror att vi har också fått en hygglig diskussion i samhället. Polisen fick ju skulden för allting ett tag. Och det är ju inte så, utan om inte man bryter tillväxten, om inte de kriminella fortsätter komma in, så jag brukar säga ibland till politiken, ge mer pengar till socialtjänsten och skolorna än till polisen, för det är bättre på lång sikt än att ge till polisen. Men klart, vi måste ha också det. Jag vill ju ha så mycket som möjligt ändå, för vi är så underbemannade. Men jag tror att det är så enkelt. Alltså.
Men du var ju också för... att vara mer öppen inom Säpo.
Jag var första kommunikationschefen.
Det var lite kontroversiellt.
Var det smidigt? Ja.
Nej, det var inte så smidigt. Jag blev jätteledsen när Anna Lind mördades av många skäl, men vi sa bara inga kommentarer på Säkerhetspolisen. Jag var jag var en chef på mellannivå då, och jag led något otroligt. Jag skrev ett PM på 24 sidor om vad vi borde göra. Och så gav jag det till dåvarande Säpo-chefen, och han sa att så här gör vi inte på Säkerhetspolisen. Så stoppade han det i skrivbordet, och sen så efter något år slutade han, så kom det en ny som hittade den. Så ringde han upp mig och sa att jag har läst ditt PM. Vill du bli Säpos första kommunikationschef?
Någon som ärvde skrivbordslådan. Ja.
Det är otroligt.
Och då var jag det. Men jag sa att du måste göra proffs som hjälper mig.
Vad sa du att du blev?
Det var kommunikationschef på Säpo, den första någonsin. Men då sa jag att det gör jag bara om jag får... Jag ville vara polischef, jag ville jaga bova. Men då fick jag anställa en pressekreterare och en webbredaktör och som kunde. Och så var jag 4 år sen. Mm. Sen fick proffs ta vid. Men vi öppnade upp och vi startade Twitter. Och första tweetet var jätteroligt på Säkerhetspolisen. Vi är här för säkerhets skull. Följ oss, för vi följer er.
Jag kommer ihåg
det. Det är otroligt.
Det är humor.
Men vad tror du är den stora vinsten då med att öppna upp? För jag delar din uppfattning. Mm. Vi behöver öppna upp. Vad skulle du
förtroende.
Säga?
Och nu ligger vi jättehögt när det gäller förtroende. Vi har aldrig haft så högt förtroende sedan 90-talet som vi har nu. Och det handlar om att människor litar på polisen. Att, vi tar tag i saker. Att man säger vad vi gör för någonting. Man säger att man är dålig när man är dålig. Man säger att man kan bli bättre när man kan bli bättre. Man säger att man är barn när man är barn. Mm. Man finns ute i lokalsamhället. Och varför vill jag ha förtroende? Jo, för då vågar människor som är utsatta för brott komma till oss och berätta. Det finns ju massa människor som har kommit till vårt land som har fruktansvärda erfarenheter av polis, som aldrig skulle våga tilltala en polis. Det finns många som säger med barnuppfostran, om du inte är snäll så kommer polisen att tala med.
Polisen kanske är korrupt.
Ja, och polisen är korrupt. Vi är ju allas vänner. Vi ska ju se till att det blir tryggt och säkert. Va? Så att förtroende är det absolut viktigaste för en polisorganisation.
Absolut.
Jag tänker också att om man berättar vad man gör så får man ju också lite makt. Då får man ju äga sin berättelse. Mm. Om man inte berättar, det finns ju ganska många konspiratoriker och sådär. De målar de upp en egen bild istället.
Så var det på Säkerhetspolisen hela tiden. När vi såg inga kommentarer så satt fem självutnämnda experter och hittade på massa grejer som gjorde som inte var sant. Och ingen sa någonting. Mm.
Såklart finns det saker man ska skydda, men jag tror att i möjligaste mån kunna bjussa på det man kan i alla fall. Mm.
Och det är kanske inte riktigt jämförbart, men vi, bara i vårat lilla forum så har ju vi upplevt det här. Vi får ganska många mejl och brev från människor som beskriver att eller som nämner att tack för att ni har liksom öppnat upp och förändrat min bild av polisen. Jag är inte längre rädd för polisen. Nu vågar jag gå fram och prata om jag ser en polis på stan. Mm. Och det är ju det finaste betyg man kan få. Mm. Det är det ju. Ja, Anders, du är rikspolischef. Vad skulle du säga är din absolut viktigaste uppgift i den rollen här och nu?
Det är ju att företräda polisen och se till att vi får rätt resurser. Att skapa förutsättningar och undanröja hinder för medarbetarna brukar jag säga är det viktigaste. Så att, och då för jag ska kunna göra det så måste jag vara ute varje onsdag och träffa. Det funkar inte riktigt varje onsdag, men det är en principfråga för mig. I princip varje onsdag ute. För att träffa medarbetare så jag förstår vad är det för hinder som finns. Hur är det att vara ute? Om jag fattar beslut, vad innebär det för den enskilda polisanställda eller polismannen i olika sammanhang? Så det är det absolut viktigaste för mig. Att leda polisen i rätt riktning. Men också att kunna företräda polisen utåt och förklara för politikerna. Jag hade insynsråd i förra veckan. Det är i princip samma ledamöter som i justitieutskottet som kommer. Som man disponerar då i 4 timmar av höga politiker. Mm. Och det är otroligt viktigt att vi ge en sann och verklig bild av polisen och lyssna på deras råd också. De är insynsråd, de har ingen makt för det är vi som bestämmer hur vi ska driva polisverksamheten. Men de kan ge oss råd och att vi kan föra ut budskapet om vilka problem, vilka tillkortakommande vi har och vilka styrkor vi har inom rimliga gränser. Då. Mm. Så det är mitt viktigaste jobb är att företräda och leda polismyndigheten. Och sen i min tur ska jag coacha den nationella strategiska ledningsgruppen så att de går ut och gör sitt jobb. Vi är ju bara 6 nivåer chefer i polisen. Vi är snart 33 000 anställda. Från polismannen på gatan upp till mig så är det 6 nivåer. Mm. Det är inte så mycket.
Nej, det är det inte.
Men det är ändå lika svårt varje gång på information
att komma upp. Vägen är ändå lika lång. Ja. Om vi vågar oss på en liten framåtblick då. Mm. Vad ser du för framtiden då, svensk polis? Finns det några särskilda arbets- eller strategiska områden som du ser är särskilt angelägna?
Brottsförebyggande arbete som har varit alldeles för lite. För vi har haft för lite resurser. Mm. Områdespoliser, kommunpoliser, mer poliser och polisanställda på lokal nivå. Så vi kommer så nära medborgarna som möjligt. Och det är klart när vi då även om vi ska växa, vi kommer alltid tycka att vi får för få, men om vi ska växa, nu är vi 33, vi ska bli ungefär 38 000 fram till 2024, så kommer det kanske inte upplevas som att vi har vuxit så himla mycket längst ut i glesbygden eller i någon stadsdel i Stockholm eller någonting. Vi måste fördela de här resurserna på så smart sätt som möjligt för att få ut så mycket som möjligt till medborgaren så att de ser polisen, så att polisen förstår problembilden så vi kan jobba med rätt saker. Det är vår stora utmaning. Och nu det här som har hänt vi är vana att hantera alla svåra situationer i polisen. Vi är inte stressade för det, men vi har en helt annorlunda semesterplanering i år och vi har tagit höjd för att det värsta ska inträffa. Så kan man ju inte ta allting för givet med tillväxt och sånt i framtiden heller. Nej. Då måste jag och ledningen i polisen se till att vi har en reservplan och om inte det skulle gå enligt plan. Och om vi inte kan rekrytera så många som vi behöver, vad gör vi då?
Mm.
Så vi måste hela tiden, förutom att driva det, så måste vi ha alternativa omfall som gör att vi kan och förklara då varför vi gör på det sättet. Så att medarbetarna känner sig trygga och känner tillit så att de kan leverera.
Ja, det där måste ju vara väldigt svårt, tänker jag många gånger. För att polisens inriktning och arbete bygger till stor del på hur samtiden ser ut. Och den förändras ju.
Hela tiden.
Nu har vi haft liksom terrorfrågan på agendan ett antal år. Den grova organiserade brottsligheten naturligtvis. Operation Rimfrost som du var inne lite grann på. Vad säger vi om våld i nära relationer och mängdbrottsfrågor? Får det utrymme i...
Jag är jätteglad att du tar upp det. Idag har jag en debatt, Mats Löfving, jag har en debattartikel idag i Aftonbladet om våld i nära relationer. Vi beslutade enhälligt i ledningsgruppen för ett år sedan att vi skulle satsa. Så att i slutet av sommaren kommer det vara 350 särskilt civilanställda som ska jobba bara med brott i nära relationer helt fredat. Vi skrev en debattartikel idag. Jag har knappt fått ett samtal. Jag har inte fått ett enda samtal om att ställa upp. Hade det skrivit om någon skjutning så hade det varit fullt med journalister. Ja. Jag har suttit i Aktuellt. Eller
signifikant.
Men ingen hör av sig. Så det är något strukturellt fel.
Det här är häpnadsväckande, tycker jag.
Det dör 20 kvinnor varje år i våld i nära relationer. 45 unga män blir ihjälskjutna. Det dog förra året, och det är 223 stycken i trafiken. Trafiken är också en sån fråga som ingen är intresserad av. Jag jobbar jättemycket med de frågorna. För jag tror, vi känner nog alla någon som har blivit svårt skadad eller blivit dödad i trafiken. Och det kan hända oss när som helst. Vi måste ju fokusera på rätt saker. Men det är så häftigt. Man fokuserar på de där grova kriminella brottslingarna som skjuter och spränger.
Mm. Vad beror det där på då, tror du? Vad liksom ligger i...
Media har ett ansvar att förmedla en rätt bild. Vi har ett ansvar.
Mm.
Men vi har själv, det är kultur. De säger grova brott när man skjuter, så säger vi våld i nära relationer. Våld mot kvinnor och barn, det är väl också grova brott.
Ja.
Så det sitter liksom i väggarna lite. Ja. Vi måste våga prata om de här sakerna.
Men det är såklart strukturellt. Det ligger ju inte bara på polismyndigheten.
Det är hela samhället.
Samhället.
Vi kan ju passa på att göra reklam. För nästa torsdag så kommer hela vårt avsnitt handla om våld i nära relation. Och även det avsnittet gör vi i samarbete med polisen.
Mm.
Så där kommer vi prata ert ärende.
Jätteviktigt.
Ja. Och alla svårt ärende. Ja.
Verkligen.
Säga.
Och jag tänker på barnahus och alla sådana saker också.
Ja, och att man hanterar frågan som ett sammanhållet fenomen och inte åtskilt från varandra. Vi pratar våld i nära relationer, och vad är nära relation? Då tänker man liksom ofta på partnervåld eller våld från en före detta partner. Mm. Men det kan faktiskt vara alla förtroendefulla och nära relationer, och där barn också har en jätteviktig roll, och där vi polisen har en jätteviktig roll att skydda de här barnen.
Människohandel och
prostitution.
Vi har gjort en stor insats nu, och de 15-18 första fallen var det ingen som uppmärksammade, så blev det en känd person som då blev misstänkt, och då blev det ett jätteintresse helt plötsligt. Det är intressanta krafter bakom. För mig är det liksom offren som är bakom och den personen som begår ett brott som är intressant, inte allt annat runt omkring. Vi måste fokusera på alla som blir utsatta för brott och hjälpa dem.
Visst är det så.
Också skönt att höra att du trycker på det förebyggande arbetet, för att komma ut som polis i uniform till ett område och hela tiden få frågan, vad har hänt? För det är
det får jag varje onsdag, får jag den frågan.
Ja, exakt. Vad har hänt?
Då ser de kanske mina aktieklaffar.
Ja, exakt. Tänker de att du inte flanerar.
Då tror de att Anders Thornberg kommer ut och ska göra en brottsplatsundersökning.
Ja, jag kommer inte ihåg mitt betyg i KPT. Men det är intressant det där ni säger med brottsförebyggande. För att när jag jobbar på Säkerhetspolisen, så om ingenting hände, då gjorde vi ett bra år. Men inget terrorattentat, inget stort spionerifall. Men då kan man ju antingen luta sig tillbaka och inte göra någonting. Nej. Och vara tur att det inte händer. Mm. Men det är klart, så är det ju inte. Men att kunna förklara att man får, som det var på den tiden, 1,3 miljarder till säkerhetstjänsten varje år, och inget händer, har gjort ett bra jobb. Men då måste man kunna bevisa att vi har gjort så här många samtal, vi har varit ute och träffat så här många människor, vi har hållit föreläsningar om spioneri och så här. Va? Så
att, det är att inget har hänt som är den goda mäkten av jobbet.
Ja. Lite paradoxalt.
Jag tänker ju också att man inom polisen ska jobba mycket mer kreativt. Det jobbar man mycket med inom spaning. Mm. Alltså, det här är en jättesvår uppgift. Låt oss nu gå förbi det här. Så där har vi aldrig gjort förut. Det kommer aldrig funka. Jag vet inte hur många gånger som jag genom åren har fått den.
Nej.
istället för att säga, går det att lösa på något helt annat sätt? Ja. Ett sätt som polisen aldrig någonsin har testat på. Att låta de krafterna liksom få fortsätta med den här kreativa tanken. För att vi kommer ju hela tiden stötas på nya problem som vi inte har varit med om förut. Eller som vi inte har lyckats lösa hittills.
Precis. Ja, och sen en dimension i det där ytterligare tycker jag är också det här att man söker sig till den bäst tillgängliga kunskapen. Och den har vi oftast inte själva, utan den finns ju faktiskt utanför och faktiskt i vetenskap.
Det lär man sig på poliskolan. Ja. Det var den bästa.
Ja.
Nej, men det, jag tror att ni är på något väldigt viktigt här. Det handlar ju om att vi måste, och det håller jag på att jobba för nu, att vi måste komma närmare forskningen också. Och vi måste få in det på de olika lärosätena framöver. Så att jag tror inte, det är klart att det är bra att det är personer som kanske inte har jobbat direkt med polisen som tittar på polisen också. Man kan med internationella jämförelser. Men jag tror vi måste få fler duktiga polisanställda att våga gå vidare i yrket och bli forskare.
Nu spinner så, hon som en katt här bredvid.
Nej, men jag tror att det är helt avgörande. Och det är många som diskuterar, ska vi ha någon akademisering eller ska vi inte ha det av polisen? Ja, det får inte bli en akademisering så att vi tappar yrkeskunskapen och yrkesträningen och det praktiska. Men om man kan kombinera de här två, då är vi någonting på spåren.
Ja.
Jag sa på polisexamen nu, så sa jag välkommen. Ni valdes ut genom ett nålsöga. Ni har förmodligen fått världens finaste polisutbildning. Det gäller att ni använder den. Men vi måste kunna ta ett steg till vidare också. En master för de som vill, och kanske några kan bli forskare. Och vi kan understödja det så vi får empiri så att vi kan använda ute på gatan, omvandla till BF-strategi till exempel.
Ja.
Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, och det ena behöver ju inte utesluta det andra. Det här är ju inget hot för den som vill jobba ute
hela
sin karriär med ingripande verksamhet.
Nej.
Alla behöver inte forska.
Nej.
Men att man tar emot kunskapen. Jag upplever den nu.
Ja.
Men jag upplever den nu sen jag kom tillbaka. Mm. Helt plötsligt så tas det emot. Jag får forska i tjänst, inte mycket, men lite grann. Och när tjänsten medger. Ja. Det är helt okej för mig. Jag anpassar mig till kvällar.
Ja. Då blir du en bättre tekniker sen ju.
Absolut.
Och jag får lära någon annan också.
Ja, och jag får samtal nu från åklagarmyndigheten, häromdagen från gärningsmannaprofilgruppen, och man efterlyser kunskapen. Och det är så vi ska arbeta. Då har vi ju kommit en bra bit på väg, tycker jag.
Är det någonting du vill skicka med till lyssnarna?
Nej, vi behöver ju fler medarbetare. Jag vet inte hur många som lyssnar som vill bli, men jag tycker ju att om man är intresserad så ska man överväga att komma till polisen. Det är ett fantastiskt yrke. Man skyddar demokratin. Det finns, som vi var inne på här, många, många olika vägar går i polisen. Man får vara med om saker som ingen annan får uppleva. Man kanske, ja, om det är positivt eller inte vet jag, men man kommer att sätta alla sina situationer som man aldrig varit med om. När man får lära känna sig själv, hur man agerar.
Verkligen.
Man är med i ett system med 33 000... teamkompisar. Och man gör nytta. Idag hade jag ska inte nämna något namn, jag hade en föredragning idag som handlade om ett IT-system som vi ska ha, ett administrativt lönehanteringssystem som vi håller på med. Då var det en projektledare och jag frågade vad hen hade gjort tidigare, och hen hade jobbat som IT-utvecklare på ett av de mest häftiga internationella bolagen, men hoppat av och gått ner jättemycket lön för att hen vill göra nytta istället på polisen, och jobbar nu med ett ärende, alltså med ett personalhanteringssystem på polisen. Wow,
det är häftigt.
Ja, men och vi i våran ålder, vi är ju 40 plus, vi träffar ju på alltså människor i vår umgängeskrets som har jobbat med något helt annat, men som typ nu känner så här, jag måste fan få göra skillnad. Jag dör på att sitta ett möte till och fundera på om den här knappen ska vara röd eller blå. Jag måste liksom få göra någon skillnad.
Jag kände tidigare chefen för MI5, alltså den brittiska säkerhetstjänsten, och det är motsvarande då säkerhetspolisen, och han berättade för mig att nästan varje vecka så kom det såna här superrika bankmän som hade jobbat på finansmarknaden i London som hade pengar som var helt obundna, som var så less. De knackade på sig, jag vill jobba och se gratis för jag vill göra nytta.
Ja.
Jag trivs inte med mitt gamla liv, jag vill komma in i sånt här jobb. Det tycker jag var lite kul.
Men det är ju forskningsbevisat att hjälpa andra ger lycka.
Det skänker tillfredsställelse ju. Men det var bara egentligen en sak som jag tycker du glömde där att nämna på listan, och det är att det ett jäkla roligt jobb också.
Ja, det är klart
det är ju väldigt, väldigt roligt att jobba som
en kamratskap, men det är också, det är roligt. Man skrattar mycket.
Ja, det gör man. Verkligen.
Det är rätt tillfälle.
Ja, precis.
Ja, men det skulle jag vilja säga poliser har en enorm förmåga av att koppla på och koppla av. Mm. Att växla både i tempo, i sinnesstämning, att kunna växla upp på våldstrappa och så ner igen, övar vi ju på polisutbildningen.
Veckans lista.
Yes, fem snabba med Anders Thornberg. Plats nummer ett. Jobba dag eller jobba natt?
Dag.
Varför?
Nej, för att jag tror att jag kommer till bäst nytta då i den rollen som jag har. Jag jobbar ibland på nätet också, det ringer och sådär, men när man är trött på kvällen. Så att, men jag har jobbat skift också och det är otroligt viktigt. Polisen är ett av de få yrkena man får göra det. Men när jag är strategisk ledare så tror jag att jag ska jobba. Jag ska inte jobba på nätet, då tror jag att jag jobbar fel. Sånt.
Det tror jag med.
Men vi måste skapa förutsättningar för de som vill jobba på nätet. Det är då det svåraste och finaste arbetet görs.
Jag har en typisk nattarbete, jag älskar det.
Plats nummer två. Favoritmat 04:10, ett nattpass i februari.
Ramlösa.
Är det mat? Är det så?
Ja, men det första, en av de första, jag kommer fortfarande ihåg det, en av de första passen jag gjorde på Södermalmspolisen, också på Hornsgatan, det var mycket som utspelade sig där. Då var det en korvkiosk där och då skulle de stänga klockan tre och så stannade vi kvart i tre och så tog en tumbrulle. Och jag kommer aldrig ihåg fortfarande ont jag hade i magen. Jag kunde inte sova hela dagen efter. Så jag har aldrig ätit efter klockan 11:30 när man har gjort nattpass i alla fall. För det är att kroppen mår bäst.
Ja, vi har ju vikt ett helt avsnitt åt det här med biologisk klocka, vad som händer när man äter och
en räksallad klockan fyra.
Det är för kollegan i bilen strax efter. Plats nummer tre. Har du någonsin sagt, hur var det här då?
Nej, det tror jag faktiskt inte har sagt. Men jag tror att vi var rätt, min kollega jag på Södermalmspolisen, vi var ofta så här extremt, vi höll ihop, man hade ju tolar på ett annat sätt, vi var ute och fotpatrullade. Två första gånger fick man nästan bara fotpatrullade. Det fanns inte, man var full
blada.
Med tjänst. Ja, blada. Mm. Vi gjorde alltid honnör och önskade trevlig kväll och hälsade. Och när man hade bötfällt någon annan så var det reta en del. För att vi var så korrekta. Ja. Men det var liksom, vi var nästan som sån här Sigge Fyrst-polis. God afton, kan ni hjälpa till här?
Härligt.
Men man uppträdde korrekt.
Ja. Mm. Plats nummer fyra. Om du inte var rikspolischef, vad skulle du vilja göra då inom polisen? Och då får du inte välja något som du har gjort.
Jaha. Nej,
det men, tycker jag är väldigt rimligt. Ja.
Nej, men då, något som jag aldrig fått göra riktigt, det är ju vara mordutredare. Det tycker jag, man har ju sett lite, även jag tittar ibland på en del däckar. Det är ju att lägga pussel verkligen och långt tålamod och sånt. Jag tror inte att jag kanske skulle vara så bra som det, men det är en sån sak som jag inte har gjort i min karriär. Mm. Men jag har gjort andra utredningar, men inte det. Så.
Och plats nummer fem då. Avsluta meningen över min döda kropp att jag skulle...
En enda dag tvekat tillsammans med alla mina 33 000 kollegor gör hela Sverige tryggt och säkert.
Underbart!
Så bra avslutning. Absolut. Vad ska du i sommar?
Jag ska jobba lite till. Normalt sett så är min, när man är rikspolischef så åker man inte Almedalen, för det är viktigt att vara med och påverka och sprida polisens budskap. Och vi har en väldigt viktig uppgift där också med så många människor som är där. Men jag ska jobba och sen ska jag försöka koppla av lite med min familj. Kanske segla lite, men jag kommer vara uppkopplad varje dag och hålla koll på vad som händer. Men avkoppling måste
vi
vara.
Vi önskar dig absolut en skön och avkopplande sommar då.
Och tusen tack för att du gästade podden, rikspolischef Anders Thornberg.
Yes.
Och har ni frågor och tankar och funderingar på dagens poddavsnitt, tveka inte att kontakta oss på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Det går också bra att mejla oss, ljungdahl och ginghede@gmail.com. Och om du är intresserad av att söka polisutbildningen så kan du gå in på
www.polisen.se/blipolis.
Ja, och på polisens hemsida finns också information till dig som är intresserad av andra tjänster inom polisen.
Och på måndag kommer en ny veckans spaning och som vanligt avslöjar vi veckans ämne där. Men nu har vi ju också redan hintat om att det kommer att handla om våld i nära. Och så ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Bye bye!